I den här texten i Romarbrevet 9 som vi läste förut så ger ju Paulus oss ett väldigt bra exempel, ett åskådningsexempel. Han talar om farao. När man läser om farao i andra Mosebok och de här olika tecknen som Mose gör inför faraos tron, så står det ungefär varannan gång att farao förhärdade sitt hjärta, och varannan gång stod det att Gud förhärdade faraos hjärta. Och man undrar, vem är subjekt nu då och vem är objekt? Vem är det som gör vad? Det är alltså på det underliga viset med farao att ju mer han ser av Guds makt i form av under och tecken, desto mer sätter han klackarna i backen. Gud förhärdar farao genom att demonstrera sin makt inför honom. Och det stämmer ju inte riktigt med våra teologiska tabeller. Därför vi har ju för oss att om det bara skedde lite mera under och tecken i församlingen så skulle alla bli kristna. Om folk bara fick se mer av Guds makt så skulle alla omvända sig. Ja, det är inte så säkert det. Livet är mer komplicerat än så, dessvärre. Men vi kan också dra en annan intressant slutsats. Och det var detta att Mose hade aldrig fått folket med sig ut i öknen om inte farao hade satt sig på tvären. Öknen är ju inte precis någon lockande plats, menar jag. Det blev ju också mycket riktigt så när man kom ut i öknen att det dröjde ju inte länge förrän folk började klaga. Och då mindes de hur fint de hade haft det i Egypten. Vi minns köttgrytorna och rödlöken och vad det är de kommer ihåg ifrån Egypten. Av någon konstig anledning har de glömt slaveriet och förödmjukelserna och fogdarna och alltihopa detta. Men om inte farao hade sagt nej så hade inte många gått med. Om inte farao hade förtryckt folket så hade ingen gått med ut i öknen. Alltså byggde genomförandet på denna punkten av Guds plan, byggde såväl på Moses samarbete som faraos opposition. Nu har vi ägnat relativt mycket intresse åt frågan om vad som händer med den som inte blir utvald. Vi kanske också ska vända på steken lite grann och fråga vad händer med den utvalde. Den som inte blir utvald löper risken att bli avundsjuk och därmed hatisk. Den som blir utvald löper ju också en risk. Risken att ta Guds nåd, Guds utväljande som är en simpel självklarhet, någonting som slutar i nonchalans. Paulus är ju för egen del väldigt medveten om den risk som han lever under som utvald apostel. Vi ska titta i andra Korinthierbrevet 12. Andra Korinthierbrevet 12, vi ska läsa från början där. Och det var ju så att när Paulus hade lämnat församlingen i Korinth så fick församlingen ett nytt ledarskap av övermåttan höga apostlar som tog bra betalt för sin tjänst och som utövade olika sorters förtryck och maktmissbruk i församlingen och som skröt över sina andliga framgångar. Och Paulus skriver det här andra brevet till Korinth för att lära vännerna där att skilja mellan falska och äkta apostlar. Nu när vi ändå måste jämföra oss så som dårar gör, säger han, så måste jag kunna få berömma mig lite jag också. Och då skriver han så här: jag måste berömma mig om än till ingen nytta, och jag kommer då till syner och uppenbarelse från Herren. Jag vet om en man i Kristus som för 14 år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen. Om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte. Gud vet det. Jag vet att den mannen, om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det, att han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig skulle jag ändå inte vara en dåre. Jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår för att ingen ska tänka högre om mig än man gör när man ser och hör mig. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. 3 gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet för att Kristi kraft ska vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark. Alltså, han förstår att han löper risken att drabbas av högmod. Han löper risken att förhäva sig. Och därmed att förakta andra andliga ledare. Och Gud hjälper honom genom att ge honom en svaghet i livet. Och vad den svagheten består i just i hans fall, det har man ju diskuterat till vanvett och leda. Och det vet vi inte och behöver inte veta heller. Om han var sjuk, om han var synskadad, om han var epileptiker eller om han på något annat sätt hade någon kroppslig svaghet. Eller om det var motgångarna i hans tjänst som han syftar på, vi vet inte det. Men han har ändå en svaghet, det finns ändå någonting som så mycket tar hans egen kraft ifrån honom att han hela tiden ödmjukt måste fråga Gud om Guds kraft för att det ska fungera. Det ska ju till innan man kommer så långt som Paulus säger här i 10:e versen, så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest eftersom det sker för Kristus. Ja, i så fall har man ju gott om glädjeämnen, eller hur? Då kan man ju gå med ett leende genom livet, kanske. Men att komma dit. Ni vet, det är ju så med kyrkan, att den utbreder sig i tider av förföljelse och går bakåt i tider av förakt. Och på platser där kyrkan är förföljd och växer så skriver alla kristna tidningar i Sverige att trots förföljelsen så växte församlingen. Och det tror jag inte är riktigt sant. Tack vare att församlingen var förföljd så utgjöts Guds kraft över den församling som levde i mänsklig svaghet. Kyrkans stora handikapp här i västvärlden är ju att den har så mycket pengar. Den har så mycket resurser. Och att vi är föraktade istället för att vara förföljda. Därför den som är förföljd, han är ju någon. Han är farlig. Men den som man kan hånskratta åt och sen ge statsbidrag, den har man ju verkligen dokumenterat att det är en fullständigt absurd inrättning. Alltså den som blir utvald löper risken att bli nonchalant. Och vi ser ju också att när Israels folk utvaldes så blev det ett folk som gjorde uppror mot Gud. Som Gud suckar genom profeten Jeremia: vilket annat folk har bytt ut sina gudar mot en avgud? Nej, det är bara mitt folk som gör så dumt. Vi ska fortsätta i 1 Korinthierbrevet. 1 kapitlet. Där ska vi läsa en rätt lång bit från 18 till 31 verserna. 1 Kor 1:18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet, jag ska göra de visas visdom om intet och de förståndigas förstånd ska jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. De judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst. För judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade både judar och greker predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor och Guds svaghet är starkare än människor. Bröder, se på er egen kallelse. Inte många av er var visa om man ser till det yttre. Inte många var mäktiga, inte många av förnäm släkt. Nej, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visa stå där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det starka stå där med skam. Och det som för världen var oansenligt och föraktat, ja det som inte var till, har Gud utvalt för att göra till intet det som var till. För att ingen människa ska kunna berömma sig inför Gud. Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus, som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Jaha, Gud har nu utvalt några. I det här fallet vännerna i Korint, utvalda av Gud till trons förmån. Här och nu. Och vi frågar återigen, var det något särskilt med de som blev utvalda? Nej, egentligen inte. Och om vi ska tala om att det var något särskilt med dem, så var det extra särskilt att det inte var något särskilt med dem. Gud älskar att utvälja sådana töntar som du och jag. Och han har en liten baktanke med det. Därför att när han då uträttar märkliga ting så ska förhoppningsvis någon i alla fall upptäcka att det inte var denna människa som gjorde det utan det var Gud som gjorde det genom den människan. Han är ju så dum i huvudet. Han kan ju inte ha gjort det här. Det måste vara Gud. Den är Gud som kan göra en profet av en åsna. Han älskar att demonstrera att han är oberoende av det mänskliga råmaterialet. Han som har skapat oss kan göra vad som helst genom vem som helst. Och för att visa att han kan det så utväljer han ju jämförelsevis sällan de riktigt begåvade och de riktigt sluga och fiffiga. Jesus omger sig ju inte med 12 professorer. Utan de är fiskare och tullindrivare och lite vanligt tjänstemän, snickare, var han själv. Det är alltså inga märkvärdiga människor. Och om Jesus sa man, hur kan han vara så lärd, han som inte har studerat? Ja, säg det. Men detta är en Guds dårskap som är visare än människor. Och en Guds svaghet som är starkare än människor. Därför att Gud är ute efter att avskaffa människans självtillräcklighet. För längtan efter att bli som Gud är en längtan efter självtillräcklighet. Vi ska nu ta ett ord ur Lukas evangelium kapitel 9. Där återges händelserna på förklaringsberget med början i 27 versen. Jag förutsätter att själva storyn är bekant. Vi ska bara ta en detalj ur händelserna här. Jag börjar läsa i vers 34. Lukas 9 och 34. Medan han talade kom ett moln och sänkte sig ner över dem. och lärjungarna blev förskräckta när dessa trädde in i molnet. Och ur molnet kom en röst: denne är min son, den utvalde, lyssna till honom. Och när rösten ljöd visade det sig att Jesus var ensam. Lärjungarna teg och berättade inte vid den tiden för någon vad de hade sett. Denne är min son, den utvalde. Inför det utvalda folket står alltså Messias fram som den utvalde. Och han går förvisso inte vilse i något högmod eller någon förhävelse. Men många i folket går vilse i avund. Och han blir mycket riktigt korsfäst för att han är utvald. Och det får nog uppfattas som ganska klart att om Jesus inte hade gjort en massa under och tecken så hade ingen haft ihjäl honom. För judar har i sin tradition en fantastisk förmåga att gräla med varann. Och när de har grälat färdigt så går de ut och dricker kaffe tillsammans. Som de bästa vänner. Och det var så redan på Jesu tid att fariseerna talade illa om sadduceerna. Och båda avskydde de messierna som satt i Kumran och byggde upp sitt klosterliv där ute i öknen. Och det var ingen som drömde om att för den skull ha ihjäl någon av de andra. Utan det är som det står i Johannes 11, 45. Johannes 11 och 45, när Jesus har uppväckt Lazarus. Många judar som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde kom till tro på honom. Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort. Överste prästerna och fariseerna kallade då samman stora rådet och sa: vad gör vi? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom hålla på så här kommer alla att tro på honom. Och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk. En av dem, Kajfa, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under? Detta sa han inte av sig själv, utan som överste präst i året profeterade han att Jesus skulle dö för folket. Ja, här är ju alltså det stora bekymret att karln gör tecken och under. Och just för tecknens och undrens skull så måste man eliminera honom. Hade han bara predikat så hade det inte varit något problem. Och här reagerar alltså Kajfas precis som farao reagerade. Ju mer han såg av Guds under och tecken, desto mera fylld av hat blir han. Man kunde ju tyckt att den naturliga reaktionen var: åh, vad mycket tecken han gör, det måste vara Gud det här. Han måste ju ha med Gud att göra. Men vi identifierar det här som Paulus skriver, att köttets sinnelag är fiendskap mot Gud. Israels folk står nu fram inför världen som det utvalda folket. Och det har ju varit en källa till nästan gränslös förföljelse. Och vi ser ju i våra dagar hur judehatet blommar fram på nytt. Jag roade mig med i slutet på 80-talet att skriva en bok om judarnas roll i frälsningshistorien. Och när jag skulle till att göra det så tog jag kontakt med rabbinen i Göteborg. Han hette Robert Volkoff på den tiden, han är nu tillbaka i USA. Vi träffade på Café Mecca. Det tyckte jag var en bra plats. För jag ville fråga honom: vad säger judiska rabbiner om folkets utkårelse? Vad går det hela ut på? Varför har Gud utvalt ett folk i istället för att liksom spraya hela jordens befolkning med frälsning från början? Ja, sa han, det vet jag inte. Men har ni inte sagt något? Har ni inte alla era rabbiner genom århundradena tänkt och sagt något om det här? Nej, sa han, vi har nog inte sagt något sedan Maimonides dagar, sa han. Han levde på 1100-talet. Vi har blivit så förföljda för det här så att vi vågar inte prata om det. Det tyckte jag lät lite lustigt. Så när jag var nere i Jerusalem ett tag senare, bodde på Svenska teologiska institutet, så frågade jag Göran Larsson, som då var föreståndare där nere, att jag skulle gärna vilja ha någon judisk litteratur som handlar om utkårelsen. Ja, det var en skojig fråga, sa han. Men det har vi nog ingen. Nej, vart ska jag gå för att hitta någon då? Ja, du kan gå till Ludwig Meyer, en bokhandel i Jerusalem. Ja, jag gick till Ludwig Meyer. Stor affär, full med böcker från golv till tak, hyllor, 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 ända upp. Man får klättra på stegar. Där satt en gammal man vid ett bord och skrev, och en något yngre man gick omkring och pulade och röjde i affären. Och jag gick där och tittade och tittade och hittade naturligtvis ingenting. Och till sist kommer den där yngre mannen fram och frågar, kan jag hjälpa till med något? Ja, så jag skulle vilja ha en bok om vad judiska rabbiner har sagt om judafolkets utkårelse. Då vaknar gubben vid skrivbordet till liv. Han sa omedelbart, det finns ingen sån bok. Jo, men det måste väl göra, så den yngre, och börja klättra på sina stegar. Och han klättrade och klättrade. Och flyttade och klättrade. Och till sist kom han ner och sa, det finns ingen sådan bok. Och det är ju alltså förföljelsen som har skapat denna svårighet för judarna. Nej, de undviker det ämnet. Det är förträngt. De vill ju helst bli ett folk bland alla andra folk. Vi vill vara som alla andra folk, säger judarna. Men det är de ju inte. Och det berättas ju om Fredrik den Stora och Preussen, som lär ha frågat en av hovmännen. Finns det något bevis för att Gud finns? Hovmannen bugar och säger, ja, ers majestät, judarna. Detta osannolika folk som har upplevt så oerhört mycket svårigheter och som ändå står kvar vid sin trohet mot Gud. Nu ska vi titta på en text som vi läste förra gången. Romarbrevet 5:20. Romarbrevet 5:20. 20 och 21. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. För att liksom synden fick herravälde genom döden, också nåden skulle få herravälde genom rättfärdigheten som leder till evigt liv genom Jesus Kristus, vår Herre. Gud utväljer nu ett folk och utsätter det alltså för risken att det folket förhärdar sig gentemot Gud i nonchalans. Och så ger han folket lagen. Och han gör det inte i en sorts stillsam förhoppning om att folket ska göra som det står i lagen. Utan Paulus har fått en uppenbarelse att avsikten är den rakt motsatta. Gud ser och vet att det finns en upprorskraft i människan. Och han ger lagen för att väcka denna upprorskraft till liv. Men han beslutar sig från början för att där synden på det sättet nu blir större, så har Gud bestämt sig från början att nåden ska överflöda ännu mer. Detta betyder inte att Gud knuffar ner dem i helvetet. Utan tanken är ju, som vi sa sist, att den som får mycket förlåtet älskar också mycket. Och detta folk kommer alltså att älska Gud på ett sätt som inget annat folk kan göra. Kyrkan kom ju tidigt att säga, faktiskt redan efter det andra judiska upproret som slutade 135, så börjar en del av ledarna i den hedna kristna kyrkan att säga att Gud har tagit utkårelsen ifrån det judiska folket. Nu är det kyrkan som är det utkårade folket och inte judarna. Varför skulle Gud ha gjort det? Jo, därför att de inte kände igen Jesus. Vi kallar den här teologin för ersättningsteologi. Man hävdar att kyrkan är nu det andliga Israel. Och det är andliga Israel som gäller, inte det fysiska Israel. Löftena om att landet skulle tillhöra folket är därmed annullerat. Det vi ser i Mellanöstern idag har ingenting med Gud att göra, säger många kyrkliga ledare. Det är bara judarna som har fått för sig att de ska återvända dit. Och vi kanske ska sluta för idag med ett ord ur Jeremia, kapitel 31. Vi läser först den 31 versen. Jeremia 31:31. Se, dagar ska komma, säger Herren, då jag ska sluta ett nytt förbund med Israels hus och med Judahus. Också det nya förbundet gäller löftets folk. Också det nya förbundet gäller Israel och Juda. Och vi hedningar, vi blir delaktiga i det förbundet genom att räknas som judar i reserven. Vi får titta på det imorgon. Genom tron är vi Abrahams barn. Det hinner vi inte med idag. Så vi är alltså adopterade judar. Men det är fortfarande det judiska folket som gäller. Och det framgår om vi läser 35 versen. Till och med 37, så får vi sluta sen. Så säger Herren, han som har satt solen till att lysa om dagen och månen och stjärnorna till att lysa om natten i ordnad gång. Han som rör upp havet så att dess böljor brusar, Herren Sebaot är hans namn. Om denna ordning inte längre består inför mig, säger Herren, först då skall Israels släkte upphöra att vara ett folk inför mig alltid. Så säger Herren, om himlen där ovan kan mätas och jordens grundvalar där nere kan utforskas, först då ska jag förkasta hela Israels släkte för allt vad det har gjort, säger Herren. Alltså, så länge solen lyser om dagen och månen och stjärnorna lyser om natten i ordnad gång, så länge är Israel löftets folk. Israel är alltjämt det utvalda folket. Ty Gud utväljer inte efter meriter och han diskvalificerar inte efter dåliga meriter, utan Gud bara utväljer. Och hela frälsningshistorien är alltså uppbyggd kring två gränsytor, kan vi säga. Gränsytan mellan den utvalde Jesus och hans folk, Israel. Och gränsytan mellan Israel och de andra folken.